Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Min fascination kring fotbollsspelare är ju inte så, den gäller ju sällan deras intellekt om man ska vara krass. Det är oftast att de har ganska häftiga historier ändå för att de gör en fantastisk resa. Det betyder ju inte att de inte är intelligenta liksom.
Värvet. Vad ska jag, världens minst sportinsatta person, göra med Sveriges kanske mest fotbollskunniga journalist? Ja, prata jobb, Frankrike, framtid och mycket mer ska det visa sig. I princip ingen kan Zlatans alla hemligheter lika bra som Aftonbladets Johanna Frändén.
Sen 7 år tillbaka har de punktmarkerat honom i Milan, Barcelona och slutligen Paris Saint-Germain. Men faktum är att Sportbladets profilerade journalist kan så mycket mer än Zlatan. Därför pratar vi ganska lite om honom i dagens avsnitt. Kanske också för att hon så ofta får göra det annars. Men lite Ibra blir det. Johanna Frändén kommer från Lerdala på Västgötaslätten, men hon har kommit en lång väg därifrån. Hon har flugit jorden runt för att rapportera om fotboll för både Aftonbladet och SVT. Hon har bevakat Champions League och kommenterat såväl EM som VM. Hon är så bra på det där att hon har vunnit flera priser, bland annat fansens utmärkelse för journalister, Guldskölden. Ja, som för övrigt heter Kristoffer Triumf, hade väldigt trevligt ihop med Johanna Frändén. Jag hoppas att ni också får det. Jag ska bara säga att Aktuellt-programledaren som vi tappar namnet på om en dryg halvtimme heter Cecilia Gralde. Och då kan jag passa på att tipsa om min vän Christian Loks podcast TV med Lok, där Cecilia Gralde är gäst i senaste avsnittet. Vilken lycklig slump att vi inte kom ihåg vad hon hette, så jag fick nämna henne här och då kan göra lite reklam för en kompis podcast. Kolla gärna upp hans podd, men först Värvet såklart. Här kommer avsnitt 225 med Johanna Frändén. Producent är David Mer, Värvet görs i samarbete med Acast. Nu kör vi, varsågoda.
Du, hur mår du?
Bra, tycker jag.
Hur bra mår du?
4+, säger vi på Aftonbladet.
Ja. Ja. Vad fattas för att det ska bli 5?
Jag tycker aldrig att man ska liksom må 5+. Det tror jag inte är riktigt sunt att vara så där. Då är man ju euforisk liksom. Det kan man ju vara i en timme åt gången. Men nej, det är 4+ är extremt högt för mig. Jag kanske ligger på mellan 2 och 3 annars. Liksom
är du en depressiv person? Är det
nej, det är jag inte. Men jag tycker ändå att livet kan vara ganska hårt och krävande liksom. Och så jobbar jag ganska mycket och ibland sliter ut mig lite grann och flänger och sådär och får, som alla andra, lite svindel av allt som händer. Så att, men jag är inte depressiv, det kan jag inte säga. Däremot är jag ju påverkbar för saker som, för omständigheter liksom. Jag är inte någon expert på psykologi, men vissa människor har ju uppenbarligen någon form av gener eller liksom hjärnsubstanser som gör att man mår dåligt emellanåt. Och det tror jag inte att jag har. Jag har inte liksom någon biologisk disposition för det. Men däremot så är jag ganska påverkbar för vad som händer i livet och i jobbet och runt omkring och så.
Men är du en sån person som tar du också alltså när man följer nu är jag väldigt dålig nu för tiden att använda Twitter till något annat än alltså att jag ska säga någonting om någonting.
Så jag, vänta. Du följer inte folk?
Jo, men jag läser dem inte. Men däremot så märker jag ju att det finns ju en typ av människa som blir väldigt nedstämd, till exempel om så här, Sam Cooke dör alltså, så att säga. Eller ja, Bowie för den delen eller så. Eller liksom alltså världsnyheter, världsläget. För nu när vi sitter här i detta exakta nu, så är det ju extremt mycket i ditt liksom andra hemland Frankrike, så är det ju väldigt mycket press kring terrorist dåden i Belgien framförallt, och ja, det blödde ju in i varandra så. Gör det någonting med ditt välmående?
Nej, det inte direkt så där att nej, och inte om man ser det som du säger i större perspektiv, att jag blir påverkad av världshändelser och blir liksom deppig av det. Men just de två attentaten som var i Paris och även faktiskt i Belgien gjorde mig lite så där skärrad, för att jag har ju mycket vänner såklart som två gånger inom loppet av ett år i Paris har jag fått ringa till alla jag känner och fråga om de lever liksom. Så är det ju faktiskt. Och den här sista attacken var ju, jag menar, den första attacken var mot journalister, eller var på en tidning. Och även om det var ganska tydligt att jag kände ingen som jobbade där, så du vet, när man bara hör att det är en tidning så blir man ju liksom lite så. Och andra gången var det ju egentligen bara en väntan på att någon bekant skulle vara drabbad liksom, för det var extremt många människor. Det var ju väldigt mycket, om man ska säga din och min liksom peer group som var på den här konserten på Bataclan. Det var ju faktiskt inte 22-åringar, utan det var ju folk mellan 30 och 40 liksom, som lyssnade på det bandet så. Och sen så när det här hände i Belgien, så har jag en av mina absolut bästa vänner som bor där och flera i hennes gäng som jag har träffat mycket genom åren. Så att det var ju jobbigt tills det stod klart att ingen man kände hade dött då. Men jag blir inte nedstämd av... Jag blir nedstämd av saker som påverkar en. Liksom ett, alltså, du vet, när högerextrema partier har framgångar så kan jag bara känna sig, vad gör det här åt min arbetssituation? Alltså, jag bara känner sig, det här är ju, journalistiken är hotad. Och, du vet, man kanske känner att i sin yrkesroll så ligger man lite i skottgluggen för vad de vill få bort liksom, i samhället. Så sånt kan jag ju ta åt mig av. Men jag är inte alls sån som börjar gråta för att Michael Jackson dog eller... Vem sa du? Sam Cooke. Det gick helt under radarn.
Jag vet inte ens om Sam Cooke är död.
Nej, jag tänkte, har jag missat det här? Dog han igår? Nej, men han är väl död sedan länge.
Ja, han dog 64. Så att, det är okej att vi missade det.
Det kändes inte som att det var någon så här... Det var en kille som han såg i, du vet...
Nej.
På tv, livslevande så ofta.
Det verkar som att det var han som skrev What a Wonderful World.
Ah, okay.
Tillbaka då bara. Apropå att terrorismen slår... Alltså varför slår det så hårt mot Frankrike? Varför är det så?
Det verkar ju ha varit... Dels är ju Frankrike och Belgien som det har varit enklast tydligen att ha organiserat sig. Eller Belgien verkar ju vara ett samhälle där... Jag känner ju folk som bor där som säger att det finns liksom ingen riktig kontroll här. Alltså det är väldigt mycket så här, folk gör vad de vill och... De tar inte ett hot på så stort allvar. Frankrike är lite annorlunda, men jag tror att det har att göra med att dels är det ju många återvändare eller liksom IS-krigare och Syrien-vurmare, eller vad man ska säga, IS-vurmare, som är födda eller i alla fall invandrare till Frankrike. Och så var ju också, Frankrike har ju varit i, har ju bombat i Syrien, så att det var väl en, det var ju det som de använde som motivering nu senast liksom.
Mm.
Det är väl den enkla, så jag är ju inte någon terroristexpert, men det tror jag är den enkla förklaringen. Och kanske också lite att det är väl det här stolt, alltså Frankrike står ju mycket för väst liksom, eller för Europa idén och det öppna samhället, och det är inte bara, vi säger ju, vi pratar ju mycket om det i Sverige också, men vi har ju lite mer pragmatisk syn på det. Där pratar man ju väldigt mycket om det i liksom bombastiska ordalag, och man citerar liksom Voltaire och allt det där och så. Så att det är ju en tacksam symbol. Det är nog det jag ska säga. Frankrike är en bra symbol att slå på i väldigt många sammanhang.
Vilka Voltaire-citat är du syftar på?
Alltså, det är klart att efter Charlie Hebdo så var ju hela idén om att man ska ha rätt att uttrycka vad man tycker. Hur mycket du än avskyr min åsikt så ska du ge mig rätten eller... kämpa för att jag ska få uttrycka den och så vidare. Det har ju förvrängts lite i det här citatet. Så jag vågar inte original citera det. Men det är mycket, det är mycket. Och sen är det också mycket prat om den republiken. Och allt det som Frankrike står för. Liksom att det, de har tagit. Tycker ju de alla liksom strider för att bli av med odemokratiska idéer. Och statsskick till exempel. Alltså monarki och allt sånt där. Som, så att den franska liksom nationalidentiteten handlar mycket om att man är... Även om det finns fel och brister så är man ändå i grunden, så finns alla värderingar för ett fungerande och modernt och liberalt demokratiskt samhälle skulle jag säga. Det gillar väl egentligen alla typer av extremister att slå på.
Hur länge har du bott där nu?
Sen 2012 då.
Hur har det liksom högervridits under de här 4 åren? Det politiska?
Ja, det har det ju gjort. Det har ju varit, jag menar, Nationella fronten har ju gjort sina 2 bästa val någonsin. Så det kan man nog säga att det har gjort som i resten av Europa. Det har väl gått, det är ungefär samma utveckling. Skillnaden är ju att deras högerextremer har ju funnits väldigt länge i det politiska landskapet. Och de är ju inte riktigt populister heller på det. Det är ju inte egentligen Sverigedemokraterna heller. Men om man ser många andra länder, och det som händer nu i Tyskland och kanske Holland och sådär. Även det börjar komma i Spanien och Italien finns det också. Då är det ju, det är populistiska högerrörelser som slår på ganska enkla mål och som inte har så mycket historia. Men så är det inte Frankrike, utan de bygger ju också mycket på vad de tycker är den franska och ur tanken. Nämligen att, att det ska vara religionsfritt och att det ska vara, vilket ju i deras fall betyder inga muslimer eller du ska inte få bära huvudduk eller... judisk kippa till exempel och sådana där saker.
Det finns ett sånt faktiskt förbud, va?
Alltså det finns ju ett förbud mot att bära heltäckande niqab då, till exempel. Det får du inte bära i Frankrike eller burka. Och det finns ganska mycket opinion till och från för att att man inte heller ska få bära en huvudduk alls. Det var ju till exempel på skolor och sånt och i offentlig verksamhet så får du egentligen inte det.
Okej.
Men den debatten är inte alls bara från höger, utan det finns ett vänsterextremt parti till exempel, eller gamla kommunister då, som ändå är ganska etablerade i Frankrike, som inte heller tycker att kvinnor ska bära huvudduk. Så att det är inte riktigt, alla politiska landskap ser ju lite olika ut. Det går inte att liksom applicera vänster och höger hur som helst rakt över på mellan Frankrike och Sverige. Det är ganska spännande tycker jag.
Men har du en tanke om det där? Alltså har du en åsikt i frågan om huruvida det ska vara förbjudet eller inte med huvudduk då?
Jag tycker inte att det ska vara förbjudet. För mig är det ganska självklart att man ska få, alltså jag tycker, alltså klädförbud överhuvudtaget, jag tycker faktiskt att det egentligen att det är lite upprörande att man liksom inte, alla de här du vet, Facebook-moralismen och free the nipple, vad ska man säga, mot argumenten och sånt där. Jag står väldigt mycket teoretiskt bakom dem. Jag är inte alls någon exhibitionist och jag har inget behov av att gå runt naken, men jag tycker att det är att man, jag tycker inte att att liksom den stora massan ska ha synpunkter på hur den enskilda individen klär sig faktiskt.
Nej, men om det är, för är det inte så, kan man inte ändå fastslå att det liksom är en patriarkal liksom struktur som ligger bakom niqab-grejen till exempel?
Alltså det är ju en patriarkal struktur som ligger bakom egentligen hur kvinnan ser ut i alla länder. Om man ska vara, se på det med en kritisk blick. Det är ju där, beror ju på hur man tolkar det. Det är klart att det är en religiös kultur som ligger bakom, som inte är speciellt tillåtande för kvinnor. Niqab som du säger. Problemet är ju att det är väldigt lätt och då går man, alltså man slår ju på ett symptom då, tycker man, eller en symbol snarare. Och så lägger vi in våra värderingar i det. Nämligen att jag tycker att du ser förtryckt ut när du går runt i din niqab då. Mm. Men ja, det har jag lite mindre synpunkter på. Det är när man pratar om att man inte ska ha huvudduk alls. Liksom, att så gör vi inte. För det, argumentet i Frankrike är mycket att så gör vi inte i Frankrike. Och det, i Frankrike går vi inte i djellaba till exempel, som är en sån här lång afrikansk klädedräkt som många afrikanska män har. Det är lite samma, så gör vi inte i Frankrike. Och det argumentet blir jag vansinnig på. Frankrike är ju ett av, det är ju, ligger ju liksom i hela landets natur nästan, om man får prata om det. Att det finns extremt mycket liksom influenser från olika håll. Det ligger mitt i Europa och det ligger mitt i världen. Och det har funnits muslimer i Frankrike sedan 1800-talet och judar sedan liksom tidernas begynnelse och så. Så att, men för att återgå till frågan så tycker jag inte att man ska ha, jag tycker inte man ska ha synpunkter på och tala om hur andra ska känna sig i sina kläder. Du ser ut så där, alltså är du förtryckt. Sen är det klart att det är ju problem. Jag tror att i Frankrike så är liksom motiveringen att man ska kunna se folk i ansiktet och identifiera kvinnor. Och det finns ju tankar kring terrorism också, att det är farligt att man inte kan se vem som. Så att jag menar, det är klart, det finns ju en debatt där att ta helt klart när det kommer till burka och niqab och sånt. Men jag gillar inte grundtanken att tala om att, för jag vet, det finns ju en extremt stor rörelse till exempel i Frankrike som för en 15 år sedan var väldigt stor, som heter Ni put, ni soumise, alltså varken hora eller underkastad. En förortsrörelse där jättemånga kvinnor organiserat sig unga för att tala om bland annat att vi har rätt att ha huvudduk, det är till våran tradition, vi är inte underkastade, utan det är något, ett val vi gör liksom. Lika mycket som, jag skrev faktiskt en kolumn om det någon gång, men om jag skulle flytta till ett land där det var kutym och vara topless till exempel, så skulle jag ju fastna i precis samma argumentation. Nej, men jag, så gör man inte det jag kommer från. Jag vill inte att folk ska titta på mina bröst. Och, jag skulle inte vilja möta män i min kultur. Tänk om jag möter andra svenska män här, eller i min släkt till exempel. Det skulle kännas jätteobekvämt. Och enligt den argumentationen skulle man ju kunna tycka att, men du är jättefast i det här liksom, patriarkala. Att din kropp är ju din och den måste du få visa upp. Men ja, det där kan man inte tvätta bort. Och jag vet inte om man ska göra det heller. Jag tycker alla har rätt i sin tolkning liksom, av, och känna sig bekväm, helt enkelt.
Du är för någon slags tolerant livshållning, helt enkelt.
Ja, men jag är nog ganska så, jag är faktiskt ganska tolerant. Alltså, jag är ganska dogmatisk också i och för sig, men jag är ganska tolerant. Om man inte är tolerant så kan man ju inte liksom, jag tycker man måste vara som journalist först och främst. Mm. Och sen, jag är väldigt intresserad, snarare, skulle jag säga. Sen är jag inte tolerant på så sätt att jag tycker att det är okej att folk säger vad som helst. Eller att jag har en massa liksom... Det här med tolerans har ju blivit lite... Det använder ju många så liksom de här så kallade Sverigevänner som säger att ja, men ni på Aftonbladet tycker att vi gillar olika, men ni gillar ju inte oss. Nej, men jag är inte tolerant mot folk som är intoleranta, så där går det ju någon form av gräns. Men man kan vara intresserad fortfarande, och det, jag tycker att det är intressant att höra vad folk får sina värderingar från, om vad det beror på. Så. Jag har ju skrivit ändå C-uppsats i sociologi från början, så att jag tycker sånt är spännande.
Jag har, tror jag, 5 outplockade akademiska poäng. Det är de enda jag har. Det var i kultursociologi.
Mm-hmm. Ja, du ser.
Sommarkurs, Lunds universitet.
Ja, jag pluggar i Lund också faktiskt.
Minns inte ett piss.
Gör inte det?
Nej, det gör förmodligen du.
Ja, alltså jag... Nej, men alltså det är klart att man... Det är mycket man har glömt bort också, men jag tycker det dyker upp... Alltså det är sociologi ju nästan det ämnet som mest dyker upp i efterhand, som man kan ha nytta av när man jobbar med liksom... samhälle och människor, så som du och jag gör. Jag
tror
att du
använder dig då?
Att göra liksom olika analyser av varifrån idéer och tankar och kring kultur kommer, till exempel. Att man inte, det är väldigt lätt att snöja in på och tro att man är ett, inte ett oskrivet blad, men att man är bara en produkt av, du vet, sina egna liksom tankar och eventuella framgångar eller hit och dit. Men det är ju ganska mycket, jag tycker man blir lite ödmjuk av det. Faktiskt, för att man förstår att det är otroligt mycket som ligger bakom. Och sen har jag också mycket kompisar. Kanske inte så mycket från början. För jag kommer från en ganska liksom homogen, typisk, väldigt svensk lantortsmiljö. Men de senaste åren i alla fall, senaste 10, har jag träffat väldigt mycket människor från olika liksom, håll. Och då blir jag ju så här... Jag blir nästan lite så här äckligt sociologisk när jag träffar folk som kommer, du vet, från... framförallt i Frankrike, där det finns... Ja, men du vet, min... Halva min familj är från Västindien och halva min familj är från Japan till exempel. Och så växer jag upp där och jag blir bara så här... De här människorna vill jag ju liksom... Jag vill reda ut, förstår du? Jag blir bara så här, men berätta om det här, berätta om det här. Det var faktiskt en kompis som sa till mig att... Alltså i början tyckte jag kände som att jag bara var ett... Jag var ett projekt liksom. Du frågade mig, jag ställde så mycket frågor. Jag tänkte, nu ska du skriva någonting om mig och så. Men jag är bara... Jag är extremt intresserad av sånt.
Ja, vad härligt. Det är har blivit nästan som ett tema med Värvet att jag... Försöker ta reda på huruvida människor är introverta eller extroverta.
Mm.
Liksom att man, ja, och då känns det som att du är väldigt extrovert och på något sätt är din nyfikenhet.
Ja, det tror jag nog. Det är jag nog. Alltså jag är intresserad. Jag är nyfiken liksom. Intresserad, det låter ju extremt så basic för att vara journalist och allting. Men jag är väldigt nyfiken. Och jag tror lite som du säger, tolerant på så sätt att... Jag tror faktiskt att jag har mer tålamod med att umgås med folk som har då så kallade politiskt inkorrekta åsikter. Kanske inte så mycket det som vi tänker, men är man mycket utomlands så jag halvtidsbor ju eller deltidsbor i Frankrike, så träffar man ju folk som har helt andra åsikter om barnuppfostran, barnaga till exempel.
Just det. Det är lagligt i Frankrike.
Ja, det är ju lagligt i hela världen utom vad det är. 13 länder eller sånt där, när jag kollade sist. Alla jag känner har ju, jag ska inte säga att de har fått stryk när de var små, men de har ju fått en örfil eller en liksom smäll. Och jag, och väldigt många tycker att det var det enda sättet liksom med barn. Man får en annan syn på den, alltså den franska synen på prostitution till exempel.
Ja, berätta om den. De har ju faktiskt, det var ju dagarna som de antog den svenska lagstiftningen.
Ja, precis. Och det förvånar mig faktiskt väldigt mycket. Men det är ju...
Vänta, vi måste bara kontextualisera lite.
Ja.
Det vill säga att man kriminaliserade sexköp.
Just det.
Som vi har gjort i Sverige.
Just det, precis. Exakt. Det finns en extrem tolerans då, eller vad man ska säga, i Frankrike kring det här med prostitution. Det är som att kulturellt och historiskt så... Tycker man nog att det är någonting som finns i alla samhällen. Och det är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Kanske inte att så väldigt dömande heller av horan. Om du förstår vad jag menar som symbol. Den finns ju väldigt mycket genom alla... I den liksom franska så här, kultur, nationalestetiken nästan. Ja, du tänker Moulin Rouge och cabaret och allt det där. Liksom, och glädjeflickor och sådär. Men det är väldigt omgivet av den där typen av ord. Glädje och du vet... Och så. Så att den bilden finns absolut i Frankrike. Men också extremt mycket kvinnor och feminister som tycker att vi måste sluta skuldbelägga horan helt enkelt. Liksom. Och det här är ett eget val och lite det man hör i Tyskland också. Sånt där. Så därför var ju den här lagstiftningen lite lite förvånande, eller för, nu har de ju debatterat i 2,5 år. Det började redan för när jag var ganska ny i Frankrike. Men, och glädjande, men den, det är ju en svensk import. Och det handlar ju om att de pratar mycket om den här Hollands regering då, om att man ska, vi måste börja se på det här som ett patriarkalt problem då, liksom, eller att det, och att, att de faktiskt går åt andra hållet jämfört med Tyskland till exempel, eller Spanien där det är lagligt då, och så. Vad skulle vi landa? Ja, det var där någonstans vi
ja, men
landa.
Ja, det är väl bara att du exemplifierar bara din nyfikenhet, tror jag. Men,
ja, just det. Nej, men då, ja, men det är klart att det, jag tror att det, jag känner ganska många i Sverige och Stockholm som säkert inte har någon som de umgås med på regelbunden basis som är, tycker att det är okej med prostitution, eller som kanske gått till en prostituerad. Liksom.
Ja, jag känner nog någon som har gjort det.
Ja, men som är öppen med det.
Kanske inte öppen, men som... Ja, eller så här är det ju. Det finns ju, jag vet inte om det ser likadant ut i Frankrike, men här finns det ju, i Västerort så är det ju väldigt vanligt med thai-massage.
Mm.
Då är det ju tydligen så att om man gör, det var någon som hade undersökt det, att på 4 av 5 ställen så kan du faktiskt få ett happy ending, vilket väl är prostitution.
Mm.
Och jag har en sån kompis som tycker det är toppen.
Ja, okej. Okay. Men du ser, det är ju ändå så här, det är ju ganska light i sammanhanget, tycker jag då.
För ja, det får man säga.
Det jag skulle landa i var väl att om jag tittar på de som jag umgås med i Frankrike eller i Spanien, så är det säkert hälften av dem. Männen skulle inte ha några problem med att känna att de har gått på bordell, liksom.
Okej. Okay.
Mm. Eller i alla fall att man inte tycker att det är, man kanske inte har gjort det själv, men man har inte något. Några liksom moraliska synpunkter på det. Det är en annan, det är en helt annan syn. Och då får man ju, och så är det generellt när man har umgänge liksom i utlandet, då får man ju antingen så bestämma sig för att man tycker att alla som inte tycker som vi i Sverige är idioter, och då kan man inte bo utomlands och umgås med den typen av människor. Eller så får man, jag ska inte säga att man, det är inte så att man sänker liksom ribban, men man höjer toleransnivån då kanske, och så får man försöka förklara sin syn på det, att jag ser det så här och så här. Och jag tycker just att det här med prostitution och barnaga återigen är nästan de två bästa exemplen. För det är nog det som skiljer sig mest mellan norra Europa, eller Norden, och resten av Europa kanske, synen på det.
Det låter ju som att det är nästan att de våldför sig på sin egen kultur då. Alltså, varför har man klubbat igenom den här lagen?
Ja, alltså jag tror det är ju också viktigt att komma ihåg att det, är ju som, det finns ju så mycket strömningar i alla länder. Liksom. Man får ju inte riktigt ihop dem, och Frankrike är ett jättestort land, så där finns det ju ännu fler strömningar som pågår samtidigt. Det är ju också ett, lika mycket som det är ett ganska så traditionellt och lite så manskommunistiskt land, så är det ju också det landet där de allra största feministerna kommer ifrån i Europa. Liksom, och där de tankarna har såtts, som de allra flesta ställer upp på. Jag menar, alla vet ju vem Simone de Beauvoir är i Frankrike till exempel. Och jag har aldrig hört någon man tala, liksom, prata om henne som att det var något, du vet, så här löjligt kjoltyg som bara red på sin mans framgång. Utan då, nej, då, hon var ju fantastisk och henne respekterar man och så. Så att, det finns ju som sagt återigen då, olika strömningar. Och jag tror att den här regeringen, som har för övrigt haft det ganska så tufft de senaste åren, det har ju hänt mycket skit i Frankrike och de har ju mycket andra problem att ta tag i. De har ju genomfört några vad ska man säga, lagförändringar med lite nordisk eller egentligen svensk eller klassisk socialdemokratisk liksom modell. Mm. Varav detta var en. Jag försöker komma på vad det var, någon annan stor reform här för ett tag sedan. Ja, men så är det ju. De vill ju förnya sig, modernisera sig och så vidare.
Du har ju pratat om det faktum att liksom det goda samtalet i Frankrike kanske lever och frodas mer än här. När du var på middag senast i Paris, vad avhandlades?
Just det, jag var ute med... Ja, vad avhandlades? Nej, men det var nog... jag var ute med en före detta sportjournalistkollega. Han har gått över till andra sidan, och en vän till honom.
Och blivit idrottare?
Nej, precis. Nej, han har blivit pressmänniska.
Okej.
Och en vän till honom som också var för detta sportjournalist. Och vi pratade faktiskt ganska mycket om Sverige, och vi pratade ganska mycket om... Det började faktiskt med att vi skulle ses inte så långt ifrån just där Sartre och Beauvoir hängde då, i Saint-Germain-des-Prés. Och jag sa bara på skämt till honom när han sa vilken adress vi skulle ses på, så sa jag att ja, men då gäller det att göra sin existentialistläxa eller något sånt där. Och då, där började vi lite samtalet, och det tycker jag är ganska roligt, för att det är det enda land jag känner där man träffar sportjournalister och inte pratar om fotboll på hela kvällen, men man pratar om såna här grejer liksom. För de tycker att det är lite chikt att kunna sånt liksom när man är. Det som man kommer någon annanstans ifrån blir de ju extremt imponerade, för de tror ju, även om de har lite storhetsvansinne i Frankrike, så tror de ju någonstans att det mest angår dem själva, tror jag. Så att det är lätt att plocka poäng där om man kan bara lite enkla grejer från deras kultur.
Mm.
Så vi pratade lite om det. Jag hade läst en bok då precis av, om Simone de Beauvoir, som jag faktiskt hade recenserat i Aftonbladet, så det blev lite naturligt också.
Jag umgås ganska mycket med en fransk person.
Mm.
Och skillnaden, säger hon, mellan Sverige och Frankrike är den liksom, att det är så otroligt mycket finare med allmänbildning i Frankrike.
Ja, ja. Det är ju en extremt stor skillnad mellan, och det är lite, nästan lite orättvist att jämföra Frankrike och Sverige, för att jag tror att Frankrike är väl antagligen det landet i Europa där det är viktigast. Av dem, nu ska jag säga, de kulturerna jag känner till. Jag kan inte Östeuropa så bra till exempel. Jag tror att säkert att i Ryssland att det är lite liknande, säkert på sina håll. Men i Västeuropa i alla fall så är ju Frankrike liksom det landet där man håller det absolut högst.
Hur kommer det sig då?
Det är ju ett arv liksom. Det är ju väldigt mycket av europeisk kultur och litteraturhistoria och konst och alltihopa kommer ju därifrån.
Ja, för att alltså, nu är ju jag extremt oallmänbildad då. Nej, det är jag inte. Jag ska sluta hålla på och säga det.
Ja, det låter ju inte alls.
Nej, jag vet. Men jag kan, nej, jag är inte extremt oallmänbildad. Men jag har, min bildning har sina brister. Men är det inte så att liksom intellektualismen har hyllats liksom sen, ja, alltså sen 1700-talet i Frankrike. Alltså att den var väldigt viktig för revolutionen och så vidare. Det var liksom Rousseau.
Ja, precis. Då var det ju väldigt handfast liksom. Alltså att de upplysningsidealen och allt det där som du pratar om. Men det vi var inne på lite tidigare, men jag upprepade det ifall du skulle klippa bort det. Det här att man använde sig av gamla citat från Voltaire. Det var ju... det typiska just när vi pratade om terrorattackerna. Men även Sartre till exempel. Och så där, att man, det är mycket, många citat ur deras kändaste verk som återkommer i ganska vardagliga och banala sammanhang. Alltså typ i sportartiklar till exempel. Så förväntas man förstå referenser till den typen av filosofer. Och så Frankrike å sin sida har ju verkligen den kulturen. Och Sverige är ju liksom nästan på andra sidan av skalan. Inte för att vi är extremt oallmänbildade, för svenskar generellt sett är ju allmänbildade. Men vi har ingen liksom tradition av att hålla det så särskilt högt, skulle jag säga. För vi förknippar ju mycket det med snobberi och lite kanske. Alltså vi är ju väldigt pragmatiska i Sverige, om man ska prata om något särdrag. Och jag tror att funktionalitet är mycket viktigare för oss än för många andra. Därför blir många svenskar helt vansinniga när man åker utomlands då till södra Europa. Saker inte funkar. Och det stör ju inte dem själva lika mycket. Det är klart att man, det kan du ju höra folk muttra om i Paris, att nu är det strejk igen liksom på tunnelbanan och så. Men man störs inte lika mycket av det som, i Sverige tycker jag håller vi nästan det som religion, att allt ska fungera. Och det tycker jag är lite andefattigt. Och jag tycker inte det ger någon speciellt intressant twist åt den svenska liksom erfarenheten, om vi ska prata om den. Det finns ju mycket annat som är bra i Sverige, men det där är en skillnad. Och att,
men det där har vi väl ärvt av tyskarna, va? Som känns så jävla punktliga.
Ja.
Eller?
Det kan, vi har nog kanske ärvt en del. Alltså jag tror att det finns säkert ett nordeuropeiskt, jag ska inte säga kynne, men liksom någon idé om att saker och ting ska fungera väl. Men sen är det ju, jag menar, Tyskland har ju sina tänkare och konstnärer och sina inte minst djupa, mörka historiska hål. Så att det finns ju, det är mycket vi inte har tagit därifrån också. Jag vet inte varför det är så. Jag tror att vi har en idé om att bildning betyder att vara, det är ju att liksom ta sig själv på stort allvar på något sätt. Och ha så här stora ideal är lite svårt att få in i en svensk vardag liksom. Alltså det känns ju helt osannolikt att man skulle gå runt och citera Rousseau liksom i, du vet, mellan tvättstugan och dagis. Förstår du? Jag menar, folk går ju lika mycket till dagis och tvättar sina kläder i Frankrike, men det är en annan. Jag tror framförallt att man har bestämt sig för, eller man har bestämt sig, det hålls väldigt högt, Och det förväntas av alla det förväntas av alla som har någon form av status i samhället att också ha en ganska så här solid litterär eller så här kulturell bas att stå på. I Sverige så är det ju, om du är verkar inom det området, så då måste du ju kunna. Jag tittar nu på det här Horras och Liv. Liv och Horras heter det på SVT när de pratar om bildning och så. Och då pratar de ju om det här att det är så, i Sverige är det ganska exkluderande. Om svenska affärsmän till exempel är ju oftast inte så särskilt bildade, kulturellt bevandrade. Men jag har en kompis som är 30 kanske, och motsvarande handelskille, om du tänker dig nu, så han jobbar på något så här investmentbolag och är extremt liksom framgångsrik för sin ålder och jobbar ihjäl sig. Och han sa häromdagen att det är så svårt för mig att träffa en tjej, för jag jobbar så mycket, jag kommer aldrig loss, varken till 7:30 så jag kan gå på operan, eller ja, vad nu han sa, 8 så jag kan gå på teater, eller om det var tvärtom. Och jag kände bara så att det skulle ju ingen säga som jobbar på ett investmentbolag i Sverige. Varför skulle du ta, alltså de skulle aldrig bjuda ut en tjej på opera eller på teater eller något sånt där. Men för honom var det självklart. Och han sa, men jag var ju tvungen att läsa filosofi när jag gick på motsvarande handelsstudent, som École de Commerce, som det heter där. För annars har man inget att konversera folk med. Och det förväntas jag göra i mitt jobb liksom. Så där har du, det kanske är det som din franska person pratar om också.
Mm.
Den skillnaden att det är allmänbildning ses som något extremt viktigt i Frankrike just.
Nu funderar jag på ifall liksom den kulturella allmänbildningen, det finns väl olika sorters allmänbildning egentligen?
Ja, det är klart det gör. Precis. Och det här är inte riktigt allmänbildning vi pratar om, utan det är precis som du säger, det är ju kulturell, det här är klassisk bildning snarare. Allmänbildning, det är ju att veta, det är ju allting.
Mm.
Vad ska det bli för väder imorgon, och vem var med i Värvet senast, och vad hade Nike Nylander på sig när hon läste upp nyheterna i Aktuellt. Och, förstår du? Det är ju lite sånt
också.
Är hon
som är så lång, va?
Jag vet inte. De sitter ju alltid nu, höll jag på sig. Men hon är ju väldigt bra i alla fall.
Nej, det är inte hon som är så lång.
Nej, nu vet jag vem du tänker på. Mm. Ja, just det. Ja, hon är lång. Henne har jag suttit bredvid i sminket en gång när jag var med i Aktuellt.
Mm.
Nu har jag tappat hennes namn. Mm.
Henne blir man glad av. Mm. Jag såg henne på McDonalds en gång. Jag var tvungen att gå fram och säga att jag tyckte hon var bra. Jag blir så glad av långa människor.
Ja, okay.
Blir inte du det?
Nej.
Okay. Nej.
Eller det kan jag inte säga att jag gör någon så här jag är ju kort själv. Nu har jag klackat på mig, men jag är ju 1,62 bara, vet du, så att
ja, det är inte så långt.
Så att jag är nog snarare glad om folk är medellånga max.
Mm. Ja, men gillar du korta killar också?
Ja, den som jag träffar nu är lång.
Ja.
På riktigt.
Okej. Okay.
Nej, jag hade en period när jag var väldigt inne på, alltså, korta killar, inte liksom prince korta då, men du vet sådär, jag tyckte liksom att 1,75 var ganska lagom, och det är ju ganska kort.
Mm.
Men det är ju rätt praktiskt i södra Europa, för att det är inte, folk är ju inte så långa där.
Nej.
Män eller kvinnor.
Men vad heter det, alltså det här kanske är för snaskigt, men dejtar du en fransk kille?
Ja.
Jag förstår. Grattis till det.
Alltså jag tycker ju hela grejen med att vara ihop är, det är ju härligt, men det är ju rätt kämpigt. Jag är ju en sån himla liksom, ett ensam företag på något sätt i mitt liv.
Mm. Men du har varit det väldigt länge, va? Det är liksom det, eller?
Alltså jag är ju en sån där som nästan alltid har någon lite på G, eller liksom har någon i mitt liv eller så. Även om det inte är något jätteallvarligt. Jag går ju aldrig runt och nästan inte dejta någon, eller förstår jag menar så. För det tycker jag är tråkigt.
Mm.
Men det är väldigt sällan jag hänger upp min vardag och mitt liv på en person. Typ, vad ska vi göra i sommar? Alltså, lite så.
Mm.
Jag tror att jag kanske har, dels har blivit lite så med åren. Och sen så är jag väldigt fäst vid mina vänner. Så att jag är nog mycket mer en sån som planerar in grejer med kompisar. De är liksom min fasta bas i livet, förstår du? Och familj och sådär då. Jag har brottats lite med den här idén hur folk kan hänga upp så mycket i sitt liv på någon som man i grunden måste känna attraktion till, för att det känns som att, vilket ju ändå är grunden i liksom ett kärleksförhållande, för att det, den dagen det går över, eller man träffar någon annan, eller det bara skiter sig för att det inte funkar längre, då har ju folk hängt upp väldigt mycket så här, ekonomi på en person. Som är, jag vet inte, för mig är den relationen är absolut mest bräckliga som finns. Det finns ju många relationer som är mycket, mycket mer solida, typ till kompisar, till sin familj då. Alltså då menar jag närmaste syskon och sådär, föräldrar kanske. Den här partnerrelationen, ja, jag är impad av folk som får ihop allt det här med liksom bostadslån och hämtning och man köper en bil ihop och man planerar semester och sådär. Ja, för mig är nog en partnerrelation någonting annat. Liksom.
Har du aldrig haft det så? Du har aldrig liksom levt med någon på det sättet?
Jo, det har jag gjort. Men det var rätt så länge sedan faktiskt. Som jag, liksom, jag har aldrig sådär, nu flyttar vi ihop i och köper en lägenhet eller hyr en. Däremot har jag ju flyttat in hos folk och flyttat ut ganska snabbt.
Vad är det svårare att leva med?
Ja, jag är nog, det är jag nog lite grann kanske.
Varför det?
Jag vet inte om jag är svår att leva med, men jag tror att jag är ganska... jag har ju ett liv och ett jobb som är ganska liksom väldigt oregelbundet och sådär. Så man får ju vara ganska tolerant. Jag är ju extremt tolerant själv.
Fast du vet ju vad, alltså, du vet ju när PSG spelar så att säga.
Jo, det gör jag ju. Det är en bra poäng. Men jag vet ju inte när det ska liksom, när de ska smälla en redaktion i liksom Frankrike. Och det blir 5 dagars terroristjakt utan att man är hemma. Och jag vet inte heller... alltså sådana där saker händer. Men visst, jag har ju ganska lätt att förutse mitt jobb. Nej, jag tror inte att jag är så svår att leva med. Men jag tror inte att jag är inte så jätteintresserad av att ha någon i mitt liv liksom 24 timmar om dygnet. Det är jag faktiskt inte.
Nej. Du, är det så att du till och med... alltså, för det här är ju intressant. Du tror inte på tvåsamheten riktigt, eller?
Jag tror kanske inte riktigt på den här livs... jag tror nog... jag tror att vissa är ganska gjorda för den eller sådär. Alltså mina föräldrar är ju gifta sedan liksom över 35 år. Och är ett superbra exempel på att det kan funka. Ett väldigt lyckligt och energigivande par. Du vet, det är ju också många runt omkring som har känt att de kanske inte ger varandra så mycket energi. Och så. Men det finns ju alldeles uppenbarligen. Och jag har många kompisar som är i bra relationer också. Men jag tror nog mer så här, att jag känner inte att jag vill hänga upp praktiska saker kring den personen. Så känner jag nog mer. Alltså återigen det här med ekonomi och vad ska man säga, kanske boende och sånt där. Jag tror ju väldigt mycket på kärleken och passionen. Det tycker jag är otroligt viktigt, men jag tror att det kanske inte... jag har lite svårt för att institutionalisera den då, som man säger.
Mm. Jag har ju precis börjat... jag har 2 nya kompisar i mitt liv. De heter Sanna Lundell och Micke Persbrandt. Och de är ju liksom... nu tror jag inte att det kommer vara så länge till. Men de har ju varit särbos i 10 år.
Hur blev du kompis med dem?
Jag reste till... ja, dels intervjuade jag Micke.
Precis, men det har ju han... alltså han har blivit intervjuad många gånger, men han känns inte som att han blir kompis så lätt med dem som intervjuar honom.
Tycke uppstod.
Fan, vad häftigt ändå.
Och sen reste jag till Sydafrika med henne. Med SOS Barnbyar.
Jaha, där ser man.
Så serboskapet, det kan man ju... så kan man ju leva också.
Ja, absolut. Det är ju skönt med folk som visar att det finns lite olika varianter. Jag gillar henne väldigt mycket. Jag har träffat henne... en gång bara på Aftonbladet, har såna här kolumnistmiddagar. Hon var ju länge kolumnist på Aftonbladet. Och fick ett superbra intryck av henne.
Alltså hon är grym. Mm. Jag tycker väldigt mycket om henne.
Ja. Nej men absolut, så är det ju. Jag tror att folk skulle må bra av att se lite mer alternativ liksom, till hur man ska leva sitt liv helt enkelt. Mm. Jag tycker att jag träffar många som tycker att... åh, men gud, det som du har gjort det så. Jag önskar jag kunde, men... och så är det inte så mycket som gör att de inte kan mer än konventioner. Alltså, du vet, så här, det är en liksom borgerlig konvenans som man ska vara helt ärlig. Och ja, det finns ju andra praktiska saker, och klart om du har ett jobb någonstans eller du har familj kanske. Men mycket av hur man lever handlar ju om hur man ser att andra lever och tror, och så tror man att det är enda... utvägen. Mm. Jag har en kompis som lever i polyamorösa förhållanden till exempel.
Jaha, och hur funkar det då?
Bra, tycker jag.
Jaha. Är det en tjej eller kille?
Ja, det är en tjej. Mm. Och det hände någonting... jag tror att när hon blev liksom introducerad för den världen, eller det sättet att ha relationer, så var det precis som allt annat i början väldigt spännande och sådär. Men sen, så det finns ju en vardag i det också, men det är ju liksom hela nätverk av människor som, och jag var extremt skeptisk från början, tyckte att det där är väl egentligen bara ett sätt för typ snubbar och så här knulla runt och svina liksom, och inte ens behöva ta några konsekvenser. För man är ju lite alltid, man håller ju om sina tjejkompisar om ryggen och så. Men det är en hel värld och det är jättefascinerande. Jag tycker det är otroligt spännande att lyssna på alla liksom rent praktiska detaljer och hur funkar det. Och de som har familj i de sammanhangen och du vet, hur ser en polykalender ut liksom? För att om du bor ihop med någon så måste ju den personen då också, den personen måste ju så att säga ha bortamatch med sin andra eller tredje när du bjuder in din nummer två eller vad man ska säga.
Mm. Om man inte, om det inte är någon slags grupp sex.
Ja, precis, men det,
det kanske är något annat.
Ja, det är inte, det verkar inte vara så utbrett alls i det här.
Men du, det här är ju också så här lite för privat eventuellt, men vill du ha barn?
Nej, jag har aldrig haft någon riktig längtan faktiskt efter det.
Vad befriande, för det måste ju göra saker väldigt mycket lättare.
Nej, det skulle jag inte säga. För att det, även om man själv inte har haft den längtan. Och då menar jag i mitt fall är det faktiskt så att jag inte ens någon gång när jag... Alltså jag lekte kanske med dockor när jag var liten. Men det har aldrig någon gång under min tonårstid eller så jag tänkte här. Och så. Men det gör ju inte att omvärlden inte ställer de kraven eller har de idéerna kring en liksom. Eller på en. Förstår du vad jag menar?
Okej. Alltså du tänker även då människor som du dejtar?
Ja, men alltså kanske inte nödvändigtvis, men det är ju med att folk alltså släktingar och sånt där liksom undrar ju. Och sen så finns det ju också mycket idéer om att det är för att man inte har träffat rätt person eller det hade varit så bra för att man blir, du vet, jag tror att det finns ju också någon idé om att man är så jävla upptagen av sig själv om man inte vill ha barn. Men jag tycker det är ganska roligt med barn och jag har ju en gudson till exempel som jag älskar att träffa. Men jag vill inte så intresserad av familjelivet. Det är det tror jag, mer än någonting.
Mm.
Skulle jag liksom kunna avla barn och inte behöva ta det traditionella ansvaret eller den liksom rollen som finns i västvärlden, nämligen att man ingår då i en tvåsamhet och i en familj och så delar man förhoppningsvis på uppgifterna. Det, för den delen är jag inte så... Det är inte någon gång som jag är hemma hos kompisar som lever så och åker därifrån och tänker, gud, det här vill jag ha. Utan jag tycker oftast att jag känner mig lite som en vinnare när jag åker därifrån, faktiskt.
Det finns ju kliniker i Danmark som sköter det där, om man vill.
Jo, men då
så slipper du...
Ja, nej, då får man ju ta hela ansvaret själv. Det tror jag ännu jobbar. Alltså, jag vill gärna komma ifrån lite, liksom. Nej, jag tycker ju egentligen att man borde dela upp det på fler i så fall, då.
Ja, okej. Mm.
Men det är också
en
praktiskt
jobbigt. Någon slags polylösning?
Nej, och jag är ju inte alls någon... Jag är ju verkligen inte själv någon sån polymänniska. Jag träffar max en person åt gången. Mm. Så att,
och knappt det ens.
Nej, och ibland hinner man inte ens det. Mm. Nej, men jag vet inte. Jag stör mig faktiskt lite på den här... Jag trodde inte att det var så länge, men man märker när man kommer... Nu fyller jag 35 i år. Att det finns en idé om att man måste vilja ta hand om... Som kvinna, antar jag. Jag tror inte att män i min ålder får de frågorna på samma sätt. Att det nästan är som att... Men vill du inte ta hand... Alltså, förstår du? Vill du inte vårda någon, liksom? Och det vill inte jag. Verkligen inte. Alltså, inte mer än att om folk i min närhet blir sjuka så klart att jag ställer upp, liksom. Men den delen är ju extremt förknippad med föräldraskap och skaffa barn, liksom. Och...
Så här glad har jag inte blivit av ett svar sen jag hade... Carl Johan Wallgren här som sa att han var liksom tillfreds med det faktum att han hade pikat. Det gjorde mig också glad.
Okej, visst att jag lyssnade på den när jag åkte hit i morse.
Gjorde du det?
Mm-hmm.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Är du osvensk?
Nej, det tror jag inte. Alltså, vad tycker din franska person att du är osvensk på för sätt?
Men det är nog lite som det här som du... Alltså, det jag tror är... Hon tar upp oftast är väl nyfikenheten på något sätt. Mm. Att man är liksom... Ja, men alltså att jag ändå försöker vara så öppen det går inför allt egentligen.
Men vet du vad jag tycker? Jag känner mig ganska ostockholmsk. Och då är jag ju ändå ganska mycket i Stockholm och har boende här och så vidare. Mm. Det kan jag känna. Alltså att den här liksom medie... nomenklaturen, eller man ska säga, som är ganska, som ju väldigt många jag känner hör till, det är inte, man löser inte medlemskap, men det är inte så långt ifrån, eller man umgås i de kretsarna. Där jag känner mig nästan mer som liksom Johanna från Lerdala, vet du, från landet, när jag är utomlands, om jag känner mig någonting svensk. Det gör jag nog mer än att jag tillhör eller har mycket gemensamt med den klicken.
Men på vilket sätt då? Alltså vadå? För du känns ju inte... Alltså när du säger så, då tänker jag så här att du skulle vara... Stå där och liksom lite darra inför det här stora som du får uppleva. Men det, så är det ju inte. Du är ju superjaded.
Nej, precis. Nej, det är inte det jag menar. Utan jag menar nog mer att jag... Jag tror så här, om man är från landet då, eller från en liksom småstad, så är man ju lite mer... Det är ganska mycket tristess i livet. Det är ganska mycket liksom, det är ju inte någon stor buffé av möjligheter, alltså du vet, att välja mellan. Det finns liksom, när man ens kommer upp i åldern, man får gå ut, så finns det två utställningar kanske. Och förresten så är man ändå inte 18, så man måste liksom planka in eller ha ett falsklägg. Och fram tills dess så är det liksom, då, jag menar, vi åkte på så här fester i bygdegårdar. Alltså det låter ju, till och med när jag säger så hör jag hur... extremt liksom fucking Åmål det låter, men så var min uppväxt ganska mycket.
Det har nog jag också gjort faktiskt.
Ja, men du ser, och då blir man, jag tror att man, då blir man ju lite mer, kanske lite mer mottaglig för att folk, alltså man, vad ska jag säga, om man är född rakt in i liksom en Stockholms medie elit, det är ganska få som är det, för vi är ju många som är inflyttade hit, men vissa är ju ändå det, eller har levt så pass länge här så att man har glömt sina gamla polare. Då behöver man ju aldrig, man behöver inte liksom vara så egentligen så tolerant eller accepterande, för att alla runt omkring en kommer ha ungefär samma åsikter och vill åka på semester på samma ställen och sådär. Så är det inte om man är från landet. Då hör man ju folk som säger saker som, du vet, som är så politiskt inkorrekta så att man nu hade trillat baklänges, men man blir lite härdad av det liksom. Jag tycker det är rätt gött. Man får liksom ta lite mer jordnära strider än de här du vet, såg du vad någon skrev på Twitter snacket liksom. Och det är ganska välgörande, så att ja, vad skulle jag landa i? Nej, jag känner mig inte så stockholmsk då, eller jag identifierar mig inte så mycket med den biten. Jag inser ju att jag ser utifrån, så är det ju de jag tillhör.
Och sen, jag antar att, jag menar, du är väl ganska atypisk rent, nu, jag vet inte hur det ser ut där i mixade zonen eller vad det heter, men jag antar att de flesta efter en PSG-match som är där och bevakar ser inte ut som du.
Nej, det kan man ju säga. Absolut.
Du måste ju sticka ut en del.
Ja, det gör jag nog. Eller det gör jag ju definitivt. Nu, just i Frankrike framförallt, för där är det ju ganska dåligt med kvinnor. Nu har jag ju varit här så pass länge, så nu känner jag ju alla liksom. Mm. Men så är det ju.
Vad säger de om dig då? Vad har du för liksom, är du omtyckt där i PSG-sammanhang?
Ja, det tror jag nog att jag är. Jag är ganska...
Gillar alla dig?
Nej, alltså jag tror kanske inte att PSG som klubb gör det så mycket alltid. Men det är ju för att, jag är ganska associerad med Zlatan. Och han är ju ur ett journalistiskt perspektiv ganska besvärlig att göra med ibland. Och klubbarna tassar ganska mycket på tårna kring honom. Och det brukar jag ifrågasätta en del. Men jag tror nog... Utöver det att de flesta gillar mig för att jag är ganska... vad ska man säga? Jag pratar med de flesta och jag har liksom inga sådär... Jag har inte fiender liksom, förstår du? Det har jag verkligen inte. Om du skulle följa till exempel svenska herrlandslaget fotboll så kommer du märka efter ett tag att den och den pratar inte med varandra. Och de har någon gammal beef och så. Men så ser det inte ut i Frankrike. Folk är inte osams med varandra. Liksom. Det är ju...
Vadå? När du säger det? Vadå? Alltså mellan spelarna?
Nej. Mellan journalisterna pratar jag om nu.
Ja, jag fattar.
För att det är liksom ganska stora egon och ganska inpinkade revir liksom, och man glömmer inte oförrätter i första. Det gör inte jag heller, jag glömmer absolut inte det, men jag har inte blivit utsatt för så många, tycker jag. Så att, däremot, så det var ju klart att det är en liten kamp i början för folk att fatta att man är en riktig journalist och inte något liksom lockbete där. Mm. Nu börjar jag ju tyvärr komma upp i åldern när ingen tror det längre, det är ju också lite knäckande. Som någon sa häromdagen, vi vill gärna ha med det i vårt program för vi behöver lite young blood, han sa det på engelska just det ordet, eller i alla fall lite new blood. Och jag sa young blood gick jättebra, så flinade han lite, men där är man inte längre.
Men du, jag tänkte bara, alltså innan vi bara stänger liksom Frankrike-lådan, så alltså det här med education générale.
Avoir de la culture, säger man ofta. Att man har kultur, helt enkelt.
Ah, okay. Men hur är det liksom på spelarfronten då? Alltså, Zidane, kan han citera Prost?
Nej, det tror jag inte. Nej. Zidane är lite av ett mysterium. Det var som någon frågade någon gång. Du som träffar fotbollsspelare, Zidane, är han blyg eller är han dum? Mm. Jag tror att väldigt länge så gick fransmännen runt i en... med en illusion eller en förhoppning om att han var, att det dolde sig liksom ett gigantiskt geni bakom den här lite, du vet, blyga och tysta auran. Jag tror inte att han är så särskilt bildad. Det vore väldigt konstigt, för att han kommer inte från den bakgrunden liksom. Han har ju inte ägnat sig åt några högre studier av förklarliga skäl. Det har ju väldigt få fotbollsspelare gjort.
Finns det några?
Alltså. Ja då, det finns det några. Det finns ju några för detta. Lilian Thuram är ett bra exempel till exempel, som har skrivit böcker om rasism och föreläser om detta och inte bara sådär, du vet, enkelt klischéartat att alla är lika värda, utan han kan göra en postkolonial analys om du ber honom.
Han ser jävligt cool ut, va? Han är inte skräckenjagande.
Nej. Ja, han, som fotbollsspelare var han ju ganska obeveklig liksom. Mm. Men nu har jag sett och träffat honom i andra sammanhang, så att jag modererade faktiskt ett samtal med honom på Stadsteatern i Stockholm för ett ganska exakt ett år sedan. Om rasism då och så vidare. Och han var väldigt lätt att göra med. Mm. Han hakade till och med på ut efteråt.
Okej, okay. Ja, trevligt. Mm. Blev ni fulla?
Nej, jag tror inte att han dricker. Han drack inte då i alla fall. Okay. Men det var lite roligt, för att det var när PSG skulle möta Chelsea i match nummer 2 där i åttondelsfinalen. Och, så jag var tvungen att sticka ganska snabbt efter vårt gig. Och jag skulle möta upp med Johanna Garå och Simon Bank och några till som hade bokat bord på ett ställe på Södermalm. Och så sa jag bara till honom att det var trevligt att träffas. Jag måste dra, liksom, det är PSG på Chelsea. Ja, just det, den matchen, sa han. Tror jag kan se den på mitt hotellrum? Så jag sa, ja, jag vet det. Nej, det är nog inte säkert. Så här. Han bara, nej. Och så såg jag, tänkte så här, fan, han vill jag haka på. Så jag bara, vill hänga med? Han bara, får jag det? Jag bara, ja.
Vad trevligt. Mm. Men för det kommer jag ihåg. Nu kommer det blottläggas hur bra koll jag har. Men på fotboll. Men jag kommer ihåg Niklas Kindvall då på mitten av 90-talet. Han hade ju rykte om sig om att faktiskt läsa böcker och sådär.
Mm.
Jag vet inte om du minns honom.
Mm, jo.
Ja, när pluggade du i Lund? Var det här i där krokarna?
Nej, jag pluggade där. Nu skrev det 2002, ja, okay. 2004 eller något sånt där.
Ja, just det. Mm. Ja, skitsamma. Nej, men och det är väl också Mats Rubart, va? Som i alla fall har någon slags musiksmak.
Ja, precis. Han kan ju lira gitarr, så han är nog smart.
Ja, men det...
Nej, jag skojar.
Mm. Ja, men fast det är ju väldigt... Det känns ju väldigt unikt med fotbollsspelare som läser böcker.
Henrik Rydström är ju ett annat exempel.
Ja, just det. Precis. Mm.
Ja, nej, precis. Och ibland...
Den enda fotbollsspelaren som har varit gäst i Värvet.
Han har det, ja, du ser. Ja, precis. Mm. Nej, men det är ju... Så är det ju. Mm. Det är ju en... Min fascination kring fotbollsspelare är ju inte så... Den gäller ju sällan deras intellekt, om man ska vara krass. Det är oftast att de har ganska häftiga historier ändå, för att de gör en fantastisk resa, liksom. Sen är det klart att de som tar... Det betyder ju inte att de inte är intelligenta, liksom. Alltså, jag tror att Zlatan till exempel är ju intelligent på... inte det kanske liksom traditionella sättet, utan på ett... han är väldigt så här, intuitivt intelligent. Alltså, han är väldigt bra på att känna av människor och komma med ganska rappa svar om han vill. Och så där. Han har ju en helt annan typ av intelligens än en klassisk bildning. För det har han absolut inte. Ingenting, liksom.
Hur tror du det skulle gå för Zlatan På spåret?
Nej, jag tror inte att det skulle gå så bra.
Det skulle vara roligt om han tackar
det. Alltså, jag utgår ifrån att han är tillfrågad hela tiden, men inte kan. Alltså, du sitter ju och tar det här med en person som har bevakat Zlatan i 6 års tid och aldrig fått en enskild intervju.
Men då har vi inte det fortfarande.
Nej, alltså inte. Vi får ju typ en om året till Aftonbladet. Och det är ju alltid samband med att han numera då vinner den svenska guldbollen.
Mm.
Och den intervjun är inte jag som gör.
Varför får du inte ens göra det då?
För att jag... den intervjun görs av Jennifer Wegerup som sitter i juryn.
Okay.
Och som har bevakat honom under ännu längre tid. Så att det är inte så lätt att komma in till. Jag tror att förra året gjorde han 2 eller 3 intervjuer överhuvudtaget över hela liksom säsongen.
Mm. Ja, ja.
Mm.
Mm. Du är ju från Slätta.
Mm.
Varför har du ingen dialekt?
Jag har lite dialekt.
Ja, men den är ju väldigt subtil.
Ja, nej, den är nog ganska så subtil. Jag blev faktiskt inte uppfostrad med sådär jättemycket dialekt. Min mamma är från Uppland. Pappa är ju från Slätta. Och pratar dialekt. Inte i liksom någon jätteutbredd, men lite grann. Jag hade en farmor som faktiskt var på mig ibland när jag pratade dialekt. Det är sant. Ja. Då var hon ändå själv från Slätta. Men det var vissa saker som hon sa till om att det heter inte kex. Och det heter inte, det kanske var mer så här, grammatisk grej. Det heter inte vart bor du. Du vet de här klassiska som man får. Men också lite andra grejer. Så att det kanske är därför då.
Mm.
Helt enkelt.
Men kan du ta fram den? Om du...
Klart jag kan.
Ja.
Men jag måste. Men jag har ju aldrig riktigt haft det sådär. Jag har inte övat bort min dialekt som vissa gör. Men det var lustigt att du tog upp det, för jag lyssnade också faktiskt på Margaret Atladottir innan jag åkte hit. Och har ju också undrat lite över hennes dialekt och blev väldigt chockad när hon var född på Island och så uppvuxen i Örebro och Malmö.
Mm.
Och pratade som en riktig liksom innerstadsbrutta. Eller vad sa hon själv? En Lidingö-tjej.
Ja, men lite så.
Ja.
Mm. Oj, det var otroligt länge sedan.
Det var 2012. Hon var fortfarande på Nyhetsguiden då.
Ja, det var avsnitt nummer 5 tror jag. Det någonting sånt.
Stämmer bra.
Mm. Nu är det, du blir väl 235 kanske.
Ja.
Jag skulle kunna prata Strängnäs mål.
Mm.
Men jag är inte heller uppvuxen med det, tror jag.
Nej.
Det drar ju lite åt Eskilstuna om man vill.
Mm.
Är du också irriterad över, jag ska ta resten nu på Eskilstuna direkt. Är du också irriterad över det faktum att det heter Svenska fotbollförbundet?
Nej, jag har väl kommit över det, kan jag säga. Efter 10 år i det här yrket så kan jag inte gå runt och irritera mig på det. Men det är klart att det ska ju... Det hade ju varit naturligt med ett FOGS, så att säga.
Ja,
mm.
Det är så jävla irriterande, tycker jag.
Men, och grejen är att när man pratar om... Jag skriver ganska mycket om andra fotbollsförbund i andra länder.
Mm.
Och de Det är klart att det heter ju inte Franska fotbollförbundet. För att, att det heter så på svenska är ju för att det är deras varumärke, eller vi ska säga. Och någon gjorde fel liksom.
Mm.
Så att när jag skriver om andra, det spanska fotbollsförbundet och franska fotbollsförbundet, så får jag in det här fogäset, och det är jag ganska nöjd med.
Mm. Men det är ju någonting men du måste förhålla dig till. Kan de inte bara byta så det är helt rätt?
Man kan tycka det liksom. När ni river Råsunda, ni bygger Friends Arena, allt är nytt liksom. Nu, är det en kampanj nu när vi ska få en ny förbundskapten här med Jan Andersson? Det hade ju varit... Ska jag ta på mig att driva den?
Jag gör det.
Ja. Mm. In med S-et, Janne.
Absolut, om du skriver en debattartikel så är jag med och skriver under.
jag vet inte riktigt vem som skulle ta in den debattartikeln, men jag tror ju på en liten hashtag-kampanj kanske på Twitter då.
Mm. In med S-et.
Mm.
Blir det bra med honom, tror du?
Ja, det tror jag. Men det tror jag faktiskt att det blir. Jag tror att det blir en liten återgång till grunderna liksom. Det tror jag att svensk fotboll behöver. Och Svenska fotbollförbundet har nog gjort ett bra val där.
Mm. Ska det bli skönt när Zlatan lägger av?
Ja.
Tycker du det?
Mm.
Vad gör du då då?
Jag är ju ganska inställd på att han försvinner i sommar då.
Mm.
Från Paris. Och då lämnar jag ju honom därhän liksom.
Ja, du gör det?
Ja.
Det gör jag. Kommer han flytta till England eller?
Jag kan säga så här, om jag hade haft svaret så hade du kanske inte varit i värvet som jag hade berättat det. Utan då hade jag kanske fått... ta den liksom för min arbetsgivare. Men jag vet inte.
Nej.
Först och främst såklart. Och jag tror inte, han vet inte själv heller. Än så länge.
Men vadå, ska han inte lägga av? Nej?
Nej,
det blir en vända till. Ja, en klubb precis. Till.
Men det kan ju bli, det är klart att det kan bli ett år till i PSG liksom.
Mm.
Jag tycker, alltså rent, hade jag varit Zlatan hade jag gjort satsat på det. Utan tvekan liksom.
Mm.
För att karriärmässigt är det där han har bäst möjligheter och så. Men jag tror att han försvinner och, eller jag vet att den dagen kommer. Och kommer den redan nu så lämnar jag honom därhen och tackar honom för den här katapulten, eller han har givit mig trampolinen in i sportjournalistiken som har varit ovärderlig såklart.
Mm. Men du har ju lite signalerat att du känner dig halvfärdig med sporten också, väl?
Jag är ju känner mig ganska färdig med honom då, och jag känner mig nog ganska färdig med att följa det sådär dagligdags, tror jag. Men jag ska ju, det kommer ett fotbolls-EM i sommar och sen som går i Frankrike, och det blir väl en ganska naturlig slutpunkt på den delen i alla fall, tror jag, av jobbet.
Och sen blir det kulturjournalistik för dig?
Nej, det blir säkert kanske lite fotboll till, men det kommer nog inte bli lika intensivt, tror jag. Och så tycker jag ju att det är väldigt roligt att blanda. Ja, precis. Jag tycker det är kul att... det är inte så feta pengar i kulturjournalistik. Jag är ju frilans, så att man får ju tänka lite så också. Nej då, men jag tycker det är kul att bevaka liksom saker som händer generellt. Och Europa är ju lite mitt arbetsfält, så det hade jag kunnat utveckla lite grann, tror jag.
Mm. Blir du kvar i Paris?
Jag kommer nog ha kvar, det får vi väl se. Men jag kommer nog ha ett, så att säga, ett dubbelt boende mellan Solna och Paris, tror jag. Ja.
Jag har inte varit i Paris sedan 80-talet, tror jag.
Oj!
Mm. Är jag dum? Är det världens bästa stad?
Ja, jag tycker nog nästan att det är det faktiskt. Fast det är ju... Jag förstår samtidigt de som inte tycker det. Så den är inte så, det är inte så lättillgängligt, liksom, Paris. Ja, det är ju det för att det är fint och vackra byggnader att sitta på och sådär. Och så. Men och liksom riktigt komma in i det, så finns det nog städer som är enklare. Jag bodde ju i Rom ett år. Och det är ju lite mer sådär... Det är ju liksom en stad som på något sätt som man inte kan värja sig mot, förstår du? Man bara sugs in, eller jag gjorde det i alla fall liksom, och kände bara efter 2 veckor att här ska jag bli gammal liksom. Du vet, inget, och sen så blev det inte så, men Paris är ju lite svalare och lite tuffare, och det är en riktig storstad liksom. Så att, det är klart att det är lite hårdare klimat och så, men det finns ju alltid, man blir ju aldrig riktigt färdig liksom, och det blir man ju lätt med städer, eller jag är en sån där som samlar lite grann på städer i alla fall, och vill gärna vidare efter ett tag och drömmer ganska ofta om att vara... Jag har liksom, mitt i så idealtillstånd är ganska ofta vara helt anonym i en ny stad liksom. Jag gillar ju att vara anonym, fast jag är ganska publik. Det är ju mitt, det är lite min liksom käpphäst för att vara liksom rätt så, synas rätt mycket i Sverige och så. Så måste jag ha någonstans där jag inte är alls är igenkänd.
Varför det? Vad är det du har dölj?
Ja, bra fråga. Nej, jag har ingenting att dölja. Jag är inget kändismaterial liksom. Och det är inget jag säger för att kokettera. Hade du frågat mig när jag var 15 så hade jag säkert sagt att gud vad härligt att vara känd liksom, eller bli igenkänd och så. Mm. Men det är inte alls något som... Jag har märkt att det inte är något jag trivs med. Jag kan inte ha inget bra sätt att förhålla mig till det. Jag blir lite paranoid och funderar på om folk stirrar och sådär. Mm. Och jag, plus att jag är en sån där som... Många människor, många kända människor, jag känner ju många som är ganska kända i Sverige. Och de är ju väldigt... De är ju liksom kända i alla lägen och akut proffstrevliga och sådär. Och jag
vilka,
kan...
vilka tänker du på?
Anna Brolin är en ganska god vän. Mm. Hon är ju känd. Alltså hon, men det handlar ju också om att hon gör den typen av grejer. Hon tackar jag till Let's Dance till exempel. Och jag gör inte det. Nu har jag inte just Let's Dance frågat, men liknande och sådana där grejer. Och gör det på ett jäkligt bra sätt. Liksom. Och tar också på sig, tror jag, hela det här att vara 24 timmar om dygnet var Anna Brolin. Så. Mm. Och då, med allt som kommer med det, man ska vara en liten förebild, eller man ska i alla fall sköta sig liksom rimligt. Och jag är ju, tycker jag är en sån där som kan vara typ, jag vill kunna gå runt och vara typ sur och ganska otrevlig utan att det får några bieffekter, förstår jag menar. Inte mot min närmaste omgivning, men jag är en sån där som, det är ganska bra också när man är i Paris, för att där är ju utgångsläget att folk är lite sura på varandra liksom, att man skäller ganska. Jag är en sån som kan vara så här, jag har ganska kort stubin, eller vad ska man säga. Den typen av temperament som jag kan få liksom utbrott på folk i, du vet, så här, serviceinstanser och sånt där.
När skällde du på någon senast och varför?
Ja, det kan inte varit länge sedan. Det var väl innan jag åkte hem till Sverige förra gången. Men det var säkert någon i någon biljettlucka som var, inte var så trevlig som jag tycker att man borde vara. Liksom.
Då skällde du ut den jäveln, då blev den trevlig.
Nej, skäller ut, men jag, då blir jag sur tillbaks. Och så säger jag någonting om att, vad är det här för jävla service? Liksom. Det kan jag säga absolut. Men det är också, jag tror att det är därför jag gillar att vara i Sydeuropa, för det finns ju en helt annan konfliktkultur. Jag är inte konflikträdd alls. Liksom. Jag har aldrig problem att ta strider eller säga vad jag tycker. Och där kan man göra det utan att, du vet, att det blir så här genant stämning och, eller dålig, det blir inte, ja, dålig stämning, men det blir inte så där, folk kommer ju av det, så går man vidare liksom. Det gäller ju även att jobba med utländska stora fotbollsklubbar liksom, att man, jag har ju hamnat i situationen där man har högt stått och skällt på varandra med pressmänniskor och så. Och det går ju inte riktigt i Sverige. Den kulturen har ju inte vi alls liksom, utan det kommer ju folk komma ihåg i 5 år efteråt, och det sätter sig som någon form av tagg liksom. Jag kommer också från en familj där man är ganska, har ganska mycket konflikter som går över väldigt snabbt liksom. Och så är det, bostrar man bort det och så är det glömt. Mm. Så jag är lite uppfostrad så.
Men du har ett äldligt sydeuropeiskt temperament.
Jag ger i alla fall kanske lite mer utlopp för än vad jag, när jag är där än när jag är här. Första gången var jag i Frankrike, eller jag i något fransktalande land. Jag tror att jag var i Schweiz faktiskt, för att jag har släkt där.
Ja, just det. Dina kusiner.
Ja. Mm. Wow. Och då minns jag att jag frågade, och då pratade alltså, jag ju...
För lyssnarna, wowet var för att jag var så påläst.
Ja, ja. Exakt. Mm. Nej, men jag talade inte franska på den tiden, då kanske jag var 13-14 år, och minns att jag frågade min kusin vad bråkade ni om hela tiden, och vi pratade engelska med varandra då. Och hon sa, men det här är inte bråk liksom. Det här är bara, vi diskuterar det, om jag kan få skjuts till vad det nu var, någon fritidsaktivitet eller inte och så att det där, det låter väldigt bråkigt, sen ser det inte alltid det, men man har ett ganska högt tonläge liksom, och det är ganska mycket dramatik och sådär, men jag gillar det faktiskt. Jag utnyttjar ju det själv uppenbarligen. Eller jag blir lite som själv när jag diskuterar med folk då i Frankrike. Tar på mig den där lite, de stora gesterna och lite höga tonläget. Och lite lätt man är lite lätt anklagande hela tiden liksom mot varandra.
Niar du folk ändå?
Ja, gud, det måste man göra.
Men niar man jämnåriga också?
Det där är intressant faktiskt. Det gör man faktiskt. Eller jag gör inte det. Om du och jag skulle träffas på en fest i Frankrike skulle inte vi nia varandra. Om det inte hade varit en vad ska man säga, ett liksom professionellt mingel då, kanske. Men det där är intressant. Jag tror att det är en liten förändring på gång i Frankrike. För att rimligtvis i mellan 30 och 40 så börjar man nia varandra i andra sammanhang. Och det tror jag kanske att den generationen före oss, eller om i alla fall mina föräldrars generation, hade gjort absolut i Frankrike i samma ålder. Men de gör inte det. Jag skulle aldrig nia en kompis som inte jag känner. Och plus att journalister, inom pressen duar man alltid varandra i Frankrike. Nästan alltid. Och det är också en liten, det är lite förvånande, för att då gör man till och med det med den som är chefredaktör på en stor tidning. Och det kan inte jag, för mig känns det väldigt naturligt att säga vord och ni till den typen av personer. Men det har blivit tillsagd några gånger, nej, här du är vi varandra, Johanna. Och det är väl speciellt då för på en tidning. Jag har en redaktion i Paris som har bjudit in mig där jag liksom har passerkort och så. Då durar alla journalister varandra. Men om det är någon som kommer från marknadssidan då till exempel, så de är ju inte vana vid det. Så då niar man en person och jag har ingen aning om vem som är vem liksom. Så det där är en väldigt så speciell grej. Men jag niar absolut. Och jag har inga problem med det. Jag lägger inte in, vi lägger in väldigt mycket det i Sverige. Att det är någon form av liksom hierarkisk ordning eller så. Men jag, för mig är det bara en, det är liksom en sån kulturell markör mer än någonting annat faktiskt.
Mm. Du sa att du samlar lite på städer. Vad skulle du helst hamna här nästa?
Jag tror faktiskt att jag, nu har jag nog nästan bott i alla de, i de länderna som jag drömde om när jag var liten liksom, eller vad man ska säga. Vilket egentligen var nog mest Frankrike och Italien. Spanien fick jag lite på on a shoestring, eller vad säger man. Det var inte, det var ju för att Zlatan gick dit och så behövdes någon och jag behövde få lite fart på min rätt så taskiga frilanskarriär som inte gick så där lysande. Men det var inget land jag hade längtat till mer än så. Och i övrigt är det nog ja, Frankrike och Italien, alltså det, de kulturerna och språket och så som jag var intresserad av. Så jag har ju aldrig, jag är ingen sån där, jag är inte sån som längtar till New York som vi säger. Jag tycker väl, jag har varit där ett par gånger och tycker att det är skittrevligt, men inte mer än så. Däremot eller gillar den där känslan av att vara ny och bara känna att vad som helst kan hända, ingen känner mig, jag känner ingen, jag är helt anonym liksom.
Du har redan svarat på den frågan kanske, men om nu Aftonbladet säger att nej men vad fan Johanna, nu går Zlatan till London eller England, kan du inte haka på ett år? Säger du nej då?
Ja, det gör jag. Det gör jag.
Okay. Borde inte du ha fått göra den där Lagerkrans-boken?
Om Zlatan menar du?
Ja.
Han hade nog aldrig tillåtit det och det var väl det viktigaste. Att det blev rätt person för Zlatan.
Mm. Om du slutar bevaka honom, det är inte så att ni kommer dra en fika ibland?
Nej.
Har du hans mobilnummer?
Nej.
Okay.
Det har jag inte. Och det har ingen faktiskt, skulle jag säga. Nu fick jag reda på att PSG:s presschef hade det, och det kan ju kännas helt naturligt, men det vet jag, att när han spelade Barcelona så hade inte ens den som var pressansvarig kunde inte få tag på Zlatan, så att så ja, det är ju lite extremt, men det nej, jag har inte hans nummer och jag tror inte att hade jag haft det så hade jag aldrig ringt honom ändå, för att det, han har inte det, liksom det intresset att ha, han behöver inte, tror jag, att han ser media på det sättet. Mm. Sen har jag ju lite andra ingångar på honom, det vet ju inte han om vilka det är i och för sig.
Okay.
Mm. Men du, nej, det kommer vi inte göra. Jag skulle inte ha skrivit den boken heller. Jag tyckte att David Lagercrantz gjorde det. Jag kände David Lagercrantz, men jag tror att alla var eniga om att det blev väldigt bra, för att det blev en journalist som han, eller en författare, journalist som inte han visste något om. Och det hade blivit för infekterat om det hade kommit någon som redan hade jobbat kring honom, och inte minst någon från Aftonbladet. Det hade ju inte gått, och det hade blivit en intressekonflikt. Jag hade ju förstås beskrivit den, hans konflikt med Aftonbladet på ett annat sätt.
Mm.
Eller hade velat i alla fall det. Så att nej, det var nog bra att du blev som du blev.
Mm. Om 10 000 kronors frågan hade funnits fortfarande, hade du kunnat tävla i ämnet Zlatan då? Kan du allt om honom?
Alltså, rimligtvis kan jag ju mer än gemene man, får vi hoppas. Ja, det hade jag väl kunnat. Men jag vet inte om jag hade klarat mig hela vägen till 10 000. Det är vissa delar av honom är jag faktiskt lite sådär renons på. Jag är inte så intresserad av... Jag vet ju ganska mycket om hans privatliv, för att nu har vi bott lika länge i Paris, han och jag. Man hör ju massa, det är ju mitt jobb också, och folk är ju väldigt intresserade och jag håller ju öronen öppna. Och även kring saker som sker i, såklart i familjen Ibrahimovic, för att det kan ju ha en påverkan på, eller därifrån kan man ju få information om vad han eventuellt, vad blir nästa klubbadress eller vad blir, du vet, lite så, hur trivs han och vidare och så vidare. Men jag är väldigt, jag tänker på honom extremt lite när jag inte jobbar med det, får jag säga.
Mm.
Jag vet var han bor, men jag har aldrig åkt dit och tittat till exempel. Och sen är jag också ganska dålig på att komma ihåg, det här diskuterar jag med Simon Bank, min vän och kollega, gamla mål. Många kan ju säga så här, åh, mina 15 bästa Zlatan-mål. Du vet, jag har ju för kämpa för att komma ihåg tre liksom. Jag är en sån där som det bara, det försvinner, lägger sig i liksom minnesbanken och så låser någon och kastar nyckeln.
Mm. Jag kan inte komma ihåg ett enda mål överhuvudtaget.
Kan du inte? Nej. Inte ens mot Ungern? Nej. Det är inte ens någon det vi går in på.
Nej.
Kommer du inte ens ihåg bicykletan mot England då? 4-1, eller 4-0 när de vann på Friends Arena?
Nej.
Skönt.
Ja.
Du måste ju ha något annat där som jag liksom, i det utrymmet där jag har mina min Zlatan-info.
Men du, alltså, hur mycket dirt har du på Zlatan då, som du inte har använt så att säga?
Alltså det är klart att dirt, nu ska jag försöka liksom inte bli stämd då också när jag säger. Nej, men det är klart att det sker ganska mycket kring Zlatan och i hans liv som inte vi skriver om. Det är inte för att jag bestämmer det, utan det är för att vi har pressetiska förhållningsregler i Sverige. Vi skriver inte om privatliv överhuvudtaget. Om det inte är att han får barn till exempel. Eller, ja, det är klart att när han träffade Helena Seger så skrev det om det. Det tog lång tid för övrigt innan det kom ut och så. Men om jag rent hypotetiskt, nu ska jag säga att det jag vet om familjen är att den är väldigt välfungerande och funktionell och att han är väldigt trevlig liksom och bra att göra med som vän eller som och så. Men vi säger att jag skulle få reda på att han avskedar en trädgårdsmästare, säger vi då. Utan något vidare skäl liksom. Så skulle jag inte skriva om det, för att det är inte tillräckligt intressant liksom. Det ska ju vara väldigt motiverat då. Mm. Men jag har väl lite grejer på honom som jag aldrig kommer göra någonting åt.
Som du bara har i din hjärnbark? Eller ja. Finns de nedskrivna någonstans?
Nej, de finns väl i hjärnbarken. Men det är inte konstigt än att det finns ju alltid saker på folk som man liksom följer dag ut dag. Det är klart du får reda på saker som inte är rakt igenom sympatiska liksom. Det betyder ju inte att jag vet om känner till olagligheter eller sånt där. Men Zlatan är ju dessutom, han har ju ett stort ego, en speciell och väldigt ganska liksom grandios personlighet. Så att det är klart att det finns vissa som har fallit offer för den.
Men du kan inte ge några detaljer?
Jag ska... Nej, jag ger väl lite tid. Jag kanske kommer på något jag kan dra på slutet, men...
Mm. Du nämnde ju att du är frilans och inte anställd.
Vad tjänar du? Jag tänkte så här, den frågan, eller vad röstar du på? Någon av dem måste jag ju få. Ja, det jag är frilans, så det är faktiskt, det är från månad till månad kan man säga.
Mm. Men, nej, det var faktiskt inte det jag skulle ställa.
Nej,
det var
okay.
Inte den jag skulle ställa. Jag skulle fråga varför du är frilans.
Jaha. Ja, det är jag för att jag började väl inte så från allra första början, men med sen jag har jobbat med internationell fotboll så har det varit dealen. Och sen jobbar jag ju för SVT med jämna mellanrum och även andra arbetsgivare, men framförallt kanske SVT när det är stora mästerskap och så. Och då måste man vara frilansare. Aftonbladet hade ju inte släppt iväg mig under ett helt VM i Brasilien och sitta, eller det kanske de hade gjort, men det har de ju ingen anledning att göra liksom. Då hade jag ju fått ta ledigt så att det är mest för att kunna ha lite olika uppdragsgivare och kunna tacka nej till saker man inte vill göra.
Nu när den dagen, om det blir nu eller senare, när Zlatan slutar, hur ser din dröm tillvaro ut då?
Ja, men jag skulle nog vilja, alltså kanske skriva en bok. Det får jag ganska mycket förfrågningar om faktiskt. Och känner att jag inte riktigt, jag har försökt lite grann, men det är svårt när man har mer eller mindre heltidsjobb. Eller vissa klarar ju av det. Det finns ju den typen av människor som är extremt disciplinerade.
Men vänta, skriva en bok om något annat än Zlatan?
Ja, något helt annat. Ja, okay. Precis. Då skulle jag skriva kanske skönlitterärt eller möjligtvis en reportagebok eller någonting sånt. Men...
Har du läst din Richard Kapuscinski?
Nej.
Nej. Rekommenderas, apropå reportagebok.
Ja, okej. Okay. Mm. Precis. Jag kanske bara kastar ur mig det här med reportagebok, för jag läser väl inte så många sådana själv när jag tänker efter.
Man har ju inte gjort det.
Nej.
Men han är fantastisk.
Ja, precis. Men... jag tycker det är svårt. Jag har lite svårt att fokusera på liksom stora grejer samtidigt, förstår du? Jag gör ganska mycket att jag gör en sak i taget och gör det ordentligt. Och jag tror att så länge jag har mer eller mindre heltidsjobb med att följa fotbollen och skriva kolumner och allt det där, så blir det svårt. Så jag hade nog behövt ta ett break då för att få det att bli bra. Helt enkelt. Plus att jag tycker att livet ska vara ganska gött också, så jag jobbar inte så jävla mycket liksom. Alltså i vissa perioder gör jag det, i sommar kommer jag jobba jättemycket när det är fotbolls-EM, men jag är inte en sån som vill ha liksom, jag är inte sån där självspäkare. Jag tycker att det finns inget värde i att jobba ihjäl sig för att kunna säga att man jobbar ihjäl sig, och jag är inte så intresserad av att tjäna pengar heller egentligen. Så att...
Fakturerar du över en hundring i månaden?
Nej, men alltså det finns ju månader när jag gör det. Ja. Alltså det är klart att när jag jobbar återigen då, under ett mästerskap med för SVT och jobbar 30 dagar i rad och sitter utan, så fakturerar jag en då, bra...
Ja, kan men, det bli uppemot en halv mil?
Ja, kanske inte riktigt, men det blir ju mer än, det är klart det blir rejält mycket mer än 100 000 då, det blir det faktiskt.
Mm. Vad gör du med pengarna? Samlar du dem på, har du dem på banken?
Ja, det har jag väl egentligen mest.
Vad gör du av med pengar på? Silversmycken?
Nej, jag tycker de är få smycken.
Ja, okej. Okay. Är det så då? För du är ganska... Du är ändå
jag är lite blingad ja, idag. Ja, precis. Mm. Ja, det händer att jag köper lite. Men nej, smycken tycker jag om att få. Det låter ju... Ja, det lät ju sådär.
Nej, men det är fint.
Ja, precis. Men det är ganska mycket som kommer från min släkt faktiskt. Min morfar hade en... Han var urmakare och optiker, men hade också guldsmide i sin affär. Så det finns mycket i min släkt på den sidan. Vad lägger jag pengar på? Jag lägger faktiskt... Alltså, jag använder mina pengar till att inte någonsin behöva... vad ska jag säga? Min enda lyx är att jag aldrig går runt och tänker, nej, det här kan jag inte göra. Förstår du? Alltså, jag köper den godaste parmesanosten om jag är sugen på det eller så. Och ibland har jag taxi lite onödan. Men så mycket mer lyx än så. Jag har faktiskt inte riktigt... Det beror på, för när jag är i Stockholm till exempel så är livet jättedyrt. För att många i våran bransch och vänner och sådär, det går ju så jävla bra för folk i Stockholm och i Sverige. Alltså de som är så att säga inne i systemet tjänar ju skitmycket, alldeles för mycket pengar tycker jag för övrigt. Så att, då har man ju helt plötsligt jättedyra vanor och går på dyra restauranger och dricker liksom dyra drinkar och sådär. Men när jag är i Frankrike och när jag är i Barcelona där jag bodde tidigare, vilket där dit åker jag fortfarande, då har ju folk inte alls den typen av inkomster liksom. Och då lever jag ett ganska, vad ska man säga, inte, jag ska inte säga ett budgetliv, men jag har ingen riktigt att gå på liksom gastronomiska restauranger, men jag umgås inte med så många som har det intresset eller den ekonomin. Så jag lägger väl mest pengar på att på saker som är lite bekväma då, återigen. Taxi, köper kanske lite dyrare vin än jag gjorde när jag var 25. Mm.
Men hur är det med modet då? Du lever ju ändå i dess huvudstad.
Ja, om jag lägger pengar på det menar du? Kläder? Ja. Nej, det kan jag inte säga att jag gör så mycket. Den här jag köpte Couples.
Ja, men du hade ju fan läderbraxa på dig idag.
Ja, precis. Och de här är fake, men jag har ett par riktiga. Det är det dyraste jag har köpt någonsin.
Okay. Mm.
Men jag köper ibland kläder som kostar mycket pengar, men jag... hatar att shoppa. Jag vill ofta göra det, men jag tröttnar efter 5 minuter. Jag tycker det är bara så här. Och så får jag har lite konsumtionsångest också. Jag är uppfostrad i ett hem där man pratar mycket om miljö och sånt där. Och jag är rätt ointresserad tyvärr av miljötänk, men jag har fått ganska mycket med mig som sitter automatiskt, tror jag. Så jag gillar liksom inte att... Jag vill inte hålla på och slit och släng handla, helt enkelt.
Men går du ofta ner på din lokala kvarterskrog och äter en stek fritt och dricker ett glas rött, eller?
Ja, det gör jag absolut.
Det är så man vill att ditt liv ska se ut.
Ja, när du är men det, jag kan bekräfta det här. Jag äter inte så mycket kött då. Så att jag kanske tar någonting annat än en stek fritt. Men det gör jag mycket. Det gör jag mycket. Jag äter ute mycket, där har du det. Mm. Men jag äter det är inte ofta så dyrt. Och i Frankrike är det ju inte dyrt att äta ute heller. Till och med en ganska bra restaurang är inte så dyr. Mm. Och har man besök så äter jag kanske lite dyrare med folk då, men. Och när jag är i Stockholm så går det lite mer pengar, så är det.
Vad röstar du på?
Här kom den. Jag har inte varit troget egentligen något parti alla gånger, eller det är man ju inte om man avviker en gång då, så att, men jag har min grunduppfattning är att samhället har ansvar för att alla ska ha en plats och ingen ska lämnas utanför. Så jag har väl en i grunden ganska marxistisk analys. Sen så har jag lite svårt för, jag är ganska liberal också på sina håll liksom, i frågor som gäller, ja, vi pratade lite om det här med familjebildning och sådana där saker tidigare. Men jag tycker att jag nästan blivit stärkt i det de senaste åren, återigen när jag är i Stockholm och ser hur jävla mycket pengar folk har. Jag tycker inte att det är sunt att en del av befolkningen som tillhör någon form av medelklass är så extremt välmående och äter på dyra restauranger och köper nya bilar och alla såna grejer när det är så uppenbart att det är väldigt många som inte har något. Det här var ju en extremt förenklad politisk analys, men
Det, men herregud, du bevakar väl en person som tjänar otroligt mycket mer än vi medelklassare som går på kvarterskrogen.
Ja, det kan man säga. Mm.
Men är inte det sinnessjukt då att det är så otroliga pengar i fotbollen?
Nej. Och det gör ju mer och mer att man liksom tappar lite suget, tror jag. För att göra det ett år eller två år, då är det fortfarande bara häftigt. Mm. Och sen så hamnar man till slut, tyckte jag, sista två åren har jag känt att jag är i ett litet läge där jag kanske mer ingår i det maskineriet än att jag står utanför. För att det är väldigt svårt att göra det. Du kan ju bara bevaka en liksom sån nyrik, hyper ekonomiskt liksom uppbyggd klubb som PSG. Det kan man bara göra i ett visst antal år, säger vi, med ett helt och hållet kritiskt öga. Sen när man har skrivit alla de artiklarna och så landar man ju ändå på det vardagliga fotbollen, och då bygger ju, det är klart att jag hjälper till att bygga deras varumärke liksom, och Zlatans varumärke också. Det är även om jag inte riktigt ser något alternativ till det. Det går ju inte att skita och skriva om honom heller. Men det tycker jag är lite problematiskt. Och jag tycker att det är lite problematiskt också att skriva om en sån rakt igenom maskulin och bransch och en kultur som upphöjer de värdena så mycket. Mm. Så att jag har gjort det lite svårt för mig, men det är väl, det ska väl vara lite krångligt också.
Mm. Skulle det kunna vara ett alternativ för dig? Att nu när Zlatan lägger ner så börjar du bevaka Marta istället?
Den här frågan får man ibland, och det är inte så att jag har valt att bevaka Zlatan för att jag inte vill bevaka damfotboll. Damfotbollen finns inte, det kan man nästan inte göra på heltid. Liksom. Det kan du, vi har ju några som gör det kanske mer eller mindre på heltid på Aftonbladet, men de har sina positioner liksom redan. Och det händer ju att jag gör ungefär kanske en intervju om året med de tjejerna som spelar i Frankrike, svenska. Det är då Lotta Schelin i Lyon, jag eller någon annan på tidningen. Och så har vi haft tre stycken i PSG, framtiden och Kosovare Aslani, Caroline Seger och Lisa Dahlqvist, nu två av dem kvar. Och så gör man ett par matcher när det bränner till. Men det är inte så att man kan, jag kan inte ta på mig ansvaret för att inte intresset är större än så från mina chefer, förstår du vad jag menar? Eller från mina chefer, från läsarna då i längden. Jag kan inte göra annat än att påtala att jag tycker att det är viktigt, och jag önskar att det kunde vara mer jämställt. Men visst, jag är ju specialist på herrfotboll, så är det.
Mm. För det är ju lite svårt då i de stora mästerskapen att få upp intresset för när tjejer spelar.
Nej, det är inte svårt i stora mästerskap. Det är svårt i ligaspelet pågående.
Men i jämförelse så är det ju inte alls lika stort.
Nej, alltså globalt är det ju absolut så.
Vad tror du om det här? Man slopar, man börjar göra mixade lag. Hälften, hälften.
Ja, jag tror inte riktigt på det så. Jag tror inte, det som damfotbollen behöver allra minst nu är nog ännu mer jämförelse med herrfotbollen, om du skulle säga. Alltså det är liksom, då skulle, jag menar, nivå rent fysiskt så skulle det vara väldigt svårt, tror jag. För att du kan inte spela på samma sätt i närkamper och sånt med en tjej. Och när jag bodde i Rom så spelade jag faktiskt med ett lag som det var nästan bara killar. Det var en tjej ibland som var med, som brukar stå i mål också. Men då var ju det var ju sån här Kalchotto kallar man det. Det är liksom sju manna typ, om du tänker. Och det var ju på en amatörnivå. De var ju väldigt försiktiga, såklart, med mig. Men det går inte riktigt om det ska bli någon bra nivå. Det är klart det finns några tjejer som skulle kunna vara med i här sammanhang för att de har fysiken. Men det är, jag tror grundskillnaden är för stor. Liksom. Det skulle göra för ont.
Du?
Mm?
Vill du rekommendera något?
Ja, alltså jag... Så just det, jag ska komma med ett boktips då kanske. Det kanske är lite tråkigt, men jag, för att knyta ihop lite min mission, så såg jag att Elena Ferrantes bok har kommit på svenska. La Mica Geniale heter den på italienska. Jag tror att den heter En fantastisk vän, eller Min fantastiska vän. Den har kommit på svenska. En fascinerande fyra volymer lång, liksom, coming to age berättelse. Jag bara läste den första. Som utspelar sig i Neapel. Jag tycker att folk borde ha lite större utblick. Därför borde de läsa den.
Okay.
Eller svenska generellt. Vi är inte så intresserade av vad som händer runt om i världen. Vi gillar att åka på weekendresor och sånt där. Men inte så mycket sådär. Vad händer i liksom kultur och politiken i Italien till exempel. Det vet vi inte om. Vi vet ju allt som händer i USA. Och så lite grann i England. Och så inte så mycket mer. Folk vet ju inte ens egentligen så mycket om Norge.
Ja, jag vet.
Det tycker jag är lite tråkigt.
Det är genant.
Ja, genant. Man missar ju så otroligt mycket liksom.
Mm. Apropå det, böcker i flera verk eller i flera volymer. Har du läst Proust?
Ja, jag har läst en.
Hur många band är den?
Ja, hur många är det? Jag vet inte. Men jag läste den första i på spaning efter den. Mm. La recherche du temps perdu. Det var när jag läste franska på universitetet i Göteborg för många år sedan.
Sen undrar jag också vem du tycker att jag ska intervjua i Värvet.
Jag tycker kanske att du ska prata med Simon Bank då.
Mm.
Du har inte haft honom?
Nej.
Nej. Han är det är en väldigt god vän och en väldigt komplex människa och intressant person. Framförallt så har han hållit på så länge med sitt och varit den som han är på Aftonbladet och Sportbladet, så att många tror nog att han får massa förfrågningar hela tiden, men han är lite hemlig så där och inte sönderpratad.
Nej. Jag hade Erik Niva här. Gör de lite samma? Det känns som att ni alla är så där att ni vill sätta fotbollen i ett större sammanhang och så där.
Det stämmer nog att vi har lite samma. Men jag tror att vi utöver... Men Erik syns ju extremt mycket. Liksom, nu var han ju Babel här en veckan och så där.
Mm.
Så att han är mycket mer medial på det sättet. Och har väldigt mycket bra synpunkter. Och för liksom fram, tycker jag, på något sätt det här... sitt evangelium kring fotbollen, det gör han väldigt bra. Men Simon kan man också prata en massa andra grejer med, så att liksom nu, vi pratade inte bara fotboll.
Nej, vi pratade väldigt lite fotboll. Mm. Det tyckte jag var härligt.
Mm.
Det var väldigt härligt att träffa dig.
Detsamma. Tack för att jag fick komma.
Tack Johanna.
Tack.
Johanna Frändén, gör som drygt 96 000 andra, följ henne på Twitter. Hon är väldigt rolig och vass och kunnig och allt det där. Så, det var allt för Värvet. Vi hörs igen om en vecka. Då kommer ingen annan än den hyperaktuella och supertrevliga Veronica Maggio. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.